Mart Mandy, välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Säger man Mart eller Mart eller Mart eller...
Det där är ju en smaksak. Jag har ju estniska rötter och då är det ett estniskt namn. Men när jag växte upp då på 50-60-talet, då var det inte så modernt att klaga på uttalet på hur andra uttalar ens namn. Så att jag stod egentligen ut med vad som helst, men jag hette Mart Mandy. Okay. Så att det är... Så är det. Så att, men idag är det så att man klagar på hur man uttalar så. Om man heter Erika eller Erika så får vi upprörda.
Jo, men det var ju ganska mycket av Horace Engdahls intervju i P1 i samband med när han släppte sin bok Cigaretten efteråt. Då minns jag det. Att han, en ganska lång del av intervjun gick ut på att man skulle diskutera, att han gärna ville prata om hur man skulle uttala hans namn. Och det var tydligen... Det var inte som folk har sagt, Horace, utan det var Horace mer. jag minns inte riktigt. Ja. Ja, okay, men föräldrarna kommer från Estland alltså?
Ja, just det. De kom hit, de flydde hit efter andra världskriget och hamnade först på flyktingläger och sen så ut på arbetsmarknaden. Numera är de döda, men de hade ett spännande liv både före och efter.
Så att, Och när kom de till Sverige?
De kom hösten 44, som de flesta andra ester som då flydde. Och flydde med båt och hamnade på flyktingläger, på lite olika flyktingläger och så. Mm. Så var det folk som då raggade in dem till jobb. Och de fick jobb så småningom i Stockholm, bägge två, på det som då hette Domänstyrelsen. Och sen blev Domänverket och sen blev Assi Domän. Och jag vet inte vad de heter just nu, men... Mm.
Var det till Gotland som... För det var många ester som...
Ja, det var många som hamnade där, men mina föräldrar kom till Stockholmstrakten.
Ah, okej. Okay. Mm-hmm. Var det nazisterna eller var det Stalin de flydde ifrån?
Det var ju egentligen från kriget då, och från det som då var... För det var ju, Estland var ju ockuperat av först... Sovjetunionen mellan 40 och 41 och sen från 41 till 44 var det ju då för ockuperat av tyskarna. Och sen så kom då Sovjet tillbaka. Och min pappa var politiskt aktiv och efterspanad av Gestapo och av KGB och alla de där. Så att de flydde väl från hela den där oron som fanns där.
Du är född och uppväxt i Sverige då?
Ja, det är jag.
Och Hur är det då att ta emot de historierna för ett barn vars far har varit med om den typen av, även med våra mått mätt, exceptionella erfarenheter?
Ja, det lustiga där, det är ju att jag hade ju alla de här berättelserna och historierna på armlängds avstånd under hela min uppväxttid. Men då var man ju så där totalt ointresserad av detta. Och jag fick någon slags uppvaknande egentligen när min pappa dog ganska plötsligt. Han var visserligen 84 år, men han dog knall och fall. Och då märkte jag att jag inte kunde berätta min egen släkts historia. Så att det jag gjorde då, det var att jag skrev ner en massa frågor till min mamma och lånade en dator från jobbet och satte den i knät på henne. Då började hon besvara mina frågor helt enkelt. Vad gjorde hon på somrarna när hon var liten och hur hon var uppväxt och vad bodde de och vad gjorde de och hur träffade hon pappa och sen under kriget vad som hände och hur de flydde och allt möjligt sånt där. Hur de fick första jobbet i Sverige och allt möjligt sånt. Så att då besvarade hon mina frågor och då blev det liksom en bok av det. Och det är jag ju väldigt stolt över, att kunna ha den boken som en någon slags släktkrönika som jag nu kan liksom föra vidare till mina egna barn och till mina egna släktingar här.
Otroligt värdefullt.
Ja, och det är ju just det här att jag märker det på mina barn. Jag vet egentligen inte hur de är nu i 30-årsåldern. Jag vet inte egentligen hur intresserade de är av detta. Men när den tidigare generationen är borta, då växer ju sånt här till liv med allt möjligt med släktforskning och sådana saker. Men jag tycker det är viktigt, det är otroligt viktigt att man tar reda på, att man tar tag i de levande källorna som finns. Att man verkligen bryr sig om vad ens pappa och mamma kom ifrån och hur de träffades och så vidare.
Varför är det viktigt?
Alltså jag tror att det är en del av ens identitet, och det är en del av, i synnerhet en sån del där de har genomlevt en sån dramatisk period egentligen. Alltså 20-30-talet, 40-talet, kriget, flykten. Och där de låg väldigt nära döden. Huset bombades och brann upp och sådana saker under kriget då. Så att det är viktigt tycker jag. Och även då när för en vanlig svensk. Jag tror det är så här. Varje människa är egentligen en roman. Det gäller bara att plocka fram den.
Är verkligen alla människor en roman?
Ja, det tycker jag nog. Jag tror att det finns.
Finns det inte vissa noveller där ute också?
Ja, kanske det. Men jag tror att även till synes rätt händelselöst liv kan faktiskt bli en väldigt bra historia.
Din titel här är medietränare. Och inte delägare va? Du står manager
nej,
på.
Nej. Ja, just det. Fast det är ju då en slags intern sån här karriärsteg, så att jag är då en manager. Så har vi då massa associates och sådana, och sen har man då partners och så. Så att jag är någonstans i mitten.
16 år på bygget. Känns det?
Ja, det känns bra. Det känns väldigt bra, och det är ju alltså min längsta anställning kan man säga. Och det beror på att jag har haft så otroligt roliga arbetsuppgifter. Och det är ju då framförallt är det då mediaträningar och den typen av problem som man då måste lösa åt uppdragsgivare och kunder. Att kunna hantera media, att kunna berätta en bra historia, att kunna besvara jobbiga frågor, att kunna hantera den situationen som är väldigt, väldigt speciell.
Vi ska ju komma in på det lite mer koncentrerat senare, men nu blev jag bara med ens nyfiken. Om du kan ge ett svar på, vad är den jobbigaste frågan att besvara?
Hur mycket tjänar du?
Varför då?
Nej, men den är
jobbig för dig? Eller?
Nej, men den är allmänt den allra svåraste frågan att svara på. Jag vet inte om det beror på Jante, och då kan man faktiskt skämmas åt två håll, det vill säga att man tjänar för lite eller man tjänar för mycket. Så att det är oftast den frågan som mina kunder och uppdragsgivare har svårast. Den typen av frågor är svårt att svara på.
Man har ju, eftersom det är Jante, det kan jag absolut hålla med dig, så har ju vi i vår sociala konstrukt utvecklat andra vägar för att ta reda på hur mycket folk tjänar. Jag menar, det går ju inte en enda privatfest utan att man får frågan, var bor du någonstans? Nej, jag bor på Nytorgsgatan. Jaha, vilken våning? Ja, två, jaha, okay. En trea, jaha. Hyres, bytes, jaha, du vet, och så vidare. Så du vet, då kan man med lite mer andra medel räkna ut i alla fall. Men vad sysslar ni med just nu på JKL?
Ja, det är det vanliga. Alltså det handlar ju om rådgivning i olika skeden för olika typer av uppdragsgivare. Och det kan ju då vara hur kommunicerar vi det senaste bokslutet? Hur tar vi reda på vad som händer i de politiska korridorerna i regeringskansliet? Hur hanterar vi en kommande besvärlig fråga där vi kanske blir dömda inför domstol. Hur ska vi kommunicera detta? Och vi ska lägga ner den och den fabriken. Hur gör vi det till exempel? Och då gäller det ju att man har en bra kommunikation, en genomtänkt kommunikation för att kunna möta alla besvärliga och knepiga frågor.
Hur ser förberedelserna inför Almedalen ut? Jag förutsätter liksom att ni är där.
Ja, alltså där hjälper vi ju och ger råd till olika kunder. Just jag jobbar inte med just de frågorna, men jag vet att byrån jobbar ju med den typen av hjälp. Där man då försöker hitta trevliga, bra ämnesområden åt dem som ska vara med, ordna egna seminarier, vilka människor man ska träffa och så vidare. Man har en lista på viktiga figurer som man bör ha en relation till och kanske byta visitkort med eller träffas och så. För Almedalen är ju en väldigt, väldigt bra form. Det är ett öppet forum där alla människor är på något sätt inställda på att det är okej att stoppa dem på gatan. Det är okej att prata med dem. Det är okej att byta visitkort. Det är inte likadant som det är på Drottninggatan här nere där man ser riksdagsledamöter eller andra. Att man liksom hoppar på dem där så är det inte riktigt okej. Okay. Hör inte till god ton att man gör så. Men i Almedalen är alla öppna för den typen. Och där möts ju alla möjliga slags människor från olika ställen i samhället. Och det är ett viktigt och fantastiskt forum faktiskt.
Om man läser din Twitter-feed så förstår man snabbt att du gärna tittar på SVT Debatt.
Ja, det är faktiskt ett... Jag tycker att Twitter är en Guds gåva till mänskligheten när det gäller att kunna skapa en ytterligare dimension åt ett, till exempel ett tv-program. För att där är det så att se och följa andras kommentarer till det som sker i den här lilla cirkusarenan som finns där. Och det är otroligt spännande tycker jag. Och dessutom så, det är liksom ett program som jag älskar och hatar kan man väl säga. Det är väl så.
Ja, men utifrån att du är en dedikerad tittare som man ändå skulle kunna säga. Vill du ge någon bild av hur du tycker att svensk debatt, var befinner den sig just nu? Vad är det som är uppe och flyger?
Vilka ämnen menar du eller vad? Ja. Alltså jag tycker att det fanns en... Jag tycker att det är väldigt trångt i den här åsiktskorridoren tycker jag. Och det tycker jag är lite trist. Och i de fall där jag har sagt eller skrivit något och någon eventuellt har svarat på det. Då är det väldigt ofta som det folk har på något sätt lite kort stubin. Lite för kort stubin. Och där det liksom väldigt ofta, väldigt snabbt går över till att bli liksom en personlig attack mot hur kan man vara så puckad och ha sådana åsikter? Eller hur kan du ställa en sån fråga? Vet du inte bättre, gubbjävel? Typ. Och det tycker jag är lite synd för att det har blivit en för kort stubin och för aggressiv ton i många sådana sammanhang. Där jag tycker att man borde kunna ha en, har vi ett öppet samhälle så ska vi också kunna stå ut med en större bredd av åsikter och man kan möta varandra i kanske sakfrågor och så vidare. Ironin är ju helt borta till exempel och humorn är också lite klent med och det tycker jag är lite tråkigt.
Är det många som säger det? Att humorn är borta?
Jag tycker det är synd. Folk, antingen är det så att ironin är kanske en avancerad humorform som alla inte förstår. Och därför så, men jag älskar den, men min familj tycker inte om den.
Det var du som... ja. Men du sa någonting om det här med åsikts... Att det är lite för snävt i åsiktskorridoren. Det är alla frågor får inte riktigt plats. Vad är det för frågor som inte får plats då, tycker du?
Han, nu kommer jag inte ihåg namnet på den här forskaren, han heter nog Oskarsson eller Henriksson eller något sånt, som man då har myntat begreppet åsiktskorridoren. Jag tycker på något sätt att det har blivit för smalt, alltså det är för smalt i korridoren och man kan liksom inte titta. En sak som oroar mig till exempel, det är att till exempel Sverigedemokraterna har fått 800 000 röster. Och i varje opinionsundersökning så har de fått fler och fler anhängare. Men istället då för att ta reda på vad, och det var han Oskarsson eller vad han nu hette, det var hans poäng också, att istället då för att ta reda på vad är det för drivkrafter, vad är det för oro, vad är det för känslor som de här 800 000 människor känner som gör att de då röstar på ett sånt parti. Det vill jag veta. Och jag vill liksom kunna ta reda på hur kan man förbättra det läget. Men idag så fort någon ställer en fråga om detta, då blir man själv kallad för rasist. Och det där tycker jag är smalt i den här korridoren. För jag kan för mitt liv inte acceptera att vi har plötsligt 800 000 rasister i Sverige. Det tror inte jag på. Utan det är andra orsaker som gör att de här människorna känner att Sverigedemokraterna är ett alternativ för dem. Och då skulle jag hemskt gärna vilja ta bort det argumentet så att man skulle kunna få ner deras antal sympatisörer.
Nu när du ändå tar upp det, då kommer jag att tänka på att Jimmy Åkesson har ju blivit inbjuden till Skavlan. Blivit intervjuad där. Är det bra eller dåligt?
Jag måste säga att jag förstår inte Sveriges Television som då producerar det här programmet. För att jag hade nog tyckt att det var lite konstigt om man skulle bjuda in... Jag fattar inte. När Åkesson bestämde sig för att han skulle... Eller när han... aviserade att han skulle vara med i Skavlan. Jag vet inte vem det var som gjorde det, om det var Sveriges Television eller han själv. Då fick ju kvällspressen och pressen helt spatt på något sätt. Den dagen när den nyheten var ute, då hade, tror jag, Aftonbladet hade 5 helsidor om detta. Plus då Löpet och plus allt annat. Jag fattar inte detta. En sjukskriven man som kommer tillbaka till jobbet eventuellt, och detta får en sån hysterisk publicitet. Det begriper inte jag. Jag fattar inte i det sammanhanget hur nyhetsvärderingen funkar.
Sen är han ju mer än bara en sjukskriven man som kommer tillbaka till jobbet.
Jo, jag förstår. Ja. Men jag skulle nog ändå vilja att man bör titta på vad tusan är det vi håller på med. Varför är det så att varje pip som de säger, att det verkligen blir... jättenyheter. Lena Melin skrev en krönika i Aftonbladet häromdagen om just det här att Sverigedemokraterna är så väldigt duktiga på att göra PR. Och jag tycker nog att göra PR, det krävs 2 för att PR ska funka. Det behövs en media som är intresserad och som hugger på den här nyheten. Och de behöver inte hugga på alla nyheter som kommer från Sverigedemokraterna. Så att jag fattar inte det. Jag tycker att det är... Men de får väl göra som de vill. Men jag förstår inte riktigt den nyhetsvärderingen.
Vilka är det som dikterar villkoren? Eller om det ens finns några. För vad som ska få plats i den här åsiktskorridoren?
Ja, det är väl väldigt svårt att säga, tycker jag. Men det är klart att det finns väl ett slags... en slags åsiktselit som styr och ställer. Det bestäms på våra kultursidor och på våra ledarsidor i viss mån. Och nyhetsvärdering och så vidare. Bara för att gå tillbaka till de här 5 helsidorna i kvällspressen om Åkesson. Det är klart att media hittar inte på sin egen nyhetsvärdering, så de vet ju vad som säljer. Och de vet ju precis vilka nyheter som man ska blåsa upp och vilka man ska tona ner. Så att det är klart att det finns väl någonting hos publiken som säger att de vill veta detta.
Jag var ju på en föreläsning som du höll, där du tog upp det som du säger är affärs- respektive medielogik. Skulle du bara vilja kort utveckla på vilket sätt vad det är för något och på vilket sätt de skiljer sig från varandra?
Ja, det finns en hel serie med saker som är speciella för till exempel affärslogiken eller i affärslivet, så är det, kan man säga, att det är olika typer av värderingar som styr agerandet. Och jag möter ofta företagsledare och som säger så här: tänk, allt som jag säger i media, det blir fel. Och då brukar jag berätta för honom att det är skillnad mellan ditt sätt att tänka och medias sätt att tänka. Och då brukar jag visa en bild som jag också visade på den här föreläsningen. Och då tittar man till exempel på olika typer av värderingar som skiljer sig åt. Det är en ganska lång lista egentligen, men några saker kan man kanske lyfta upp. Och det är, inom affärslivet så är det väldigt viktigt att vara stor. Och stor och växa fort. Att ju större man är, desto bättre är det. Men det är inte någonting som media normalt sett tycker är självklart. Utan där är det så att man hellre tittar på den lille uppstickaren eller den lille människan och så vidare. Och det där är ju förstås ingenting som media själv har hittat på, utan det är ju en spegling av publikens värderingar och, som är väldigt humanistiskt driven egentligen, där man kan säga att vi vårdar det lilla barnet och lilla Bambi på isen eller den lilla gulliga kattungen eller någonting sånt där. Och vi gillar det lilla, och när det gäller då företag till exempel så hejar man hellre på det lilla företaget, den lilla cykelreparatören istället för den stora cykelproducenten som har en stor fabrik till exempel. Och där är det så att media oftast väljer den lilla. Och där är det så att är man då chef för ett stort företag, då blir man på något sätt alltid missförstådd och misstrodd av media. Eller den motsättningen som är, tycker jag, mest intressant, och det är att affärer och affärslogiken styrs av vad som är lagligt och vad som är olagligt. Det vill säga att man kör så länge det är lagligt och så undviker man det som är olagligt. Medan media, det räcker inte med lagligt i media, utan där måste det vara rimligt också. Det måste vara rimligt, det måste vara lämpligt. Det var därför jag började med att säga det här med lön till exempel. Alltså att om man då säger till en företagsledare så här att men du tjänar 40 gånger så mycket som en fabriksarbetare på din fabrik. Tycker du att det är rimligt?
Det är lagligt, säger man då.
Ja, just det. Det är lagligt. Men du vet att min lön, det fastställs av en förhandling, och det har min styrelse och jag har kommit överens om, och det är fullkomligt lagligt att jag tjänar så här. Men tycker du att det är rimligt att du tjänar så pass mycket mer? Och det är liksom en annan, helt annan måttstock som de media använder sig av. Det vill säga en moralisk, etisk sån värdering. Och förmodligen är det så jag vet att det är så att vi som medborgare eller som mediepublik, vi delar de värderingarna, för vi tycker också att orättvisor av det slaget kanske är orimliga. Men som sagt, tittar man bara på det som är lagligt och olagligt, och så säger man vi kör så länge det är lagligt och så skiter vi det när det har blivit olagligt. Va? Men det finns liksom en annan måttstock. Här kan man då faktiskt säga att det sker en förskjutning där affärslivet har tagit till sig vissa såna här moraliska, etiska värderingar som fackligt arbete eller synen på barnarbete och så vidare, som då är mjukare värden, det som man kallar för corporate social responsibility, där man har tagit så att säga på sig ett större ansvar än vad lagen kräver.
Du, hur bygger man och värnar goda medierelationer?
Ja, att man är tillmötesgående mot media, att man är öppen, att man är snabb, att man svarar på de frågor som man får. Men att man också ser till att det är sant och rätt det man säger. Att man har en bra och öppen relation helt enkelt.
Du, det finns ju så många medietränare, menar jag, idag. Vad är det JKL har som ingen annan har? Når du chans här? Når du ett litet fönster utav marknadsföring? Ja, men det är intressant att veta
Jag tror det är så här att alltså min erfarenhet, den bygger på, jag är inte journalist, utan jag har jobbat med informationsfrågor hela livet, både inom offentlig sektor och inom privat näringsliv. Och det är ju den erfarenheten som jag har. Jag har haft någon slags pedagogisk ådra, och jag är intresserad av sådana saker som till exempel retorik och den typen av frågor. Och det är den kunskapen som jag försöker vidarebefordra till mina uppdragsgivare och till mina kunder. Och jag tror att alltså själva medieträningssituationen, det är inte bara att kunna rapa frågor och rapa svar. Att man då har någon slags utantilläxa där man ställer frågor mot varandra. Utan själva vitsen med en mediaträning, det är den dialog som finns, och att man tillsammans med kunden och uppdragsgivaren på något sätt knådar fram hållbara budskap som håller i ganska tuffa situationer. Och det tuffaste man kan råka ut för, det är ju en intervjusituation med en medierepresentant. Och då gäller det att man är snabb, att man är kortfattad, att man inte är komplex och komplicerad, att man är rakt på. Och att det är hyfsat välformulerat. Mm. För att det är också, tror jag, en hjälp för journalisten att kunna vidarebefordra det till sin publik. Det vill säga, är man komplex och komplicerad och invecklad, då blir det väldigt, väldigt svårt för journalisten att forma om det till någonting som är enkelt och begripligt.
Ja, men det där är intressant. Vilken personlighetstyp skulle du säga är bäst lämpad att vara talesperson? Med tanke på hur många du har medietränat, menar jag. Du har ju hunnit tillryggalägga ett gäng.
Ja, det har jag gjort. De som nog är, alltså de som är svårast, kan jag säga. Det är nästan lättare att prata om. De som har svårast att förstå det här, och det är vad ska vi säga, ingenjörstyperna. Som vill ha väldigt, de är väldigt exakta i sin världsbild. De har väldigt svårt att förenkla ett skeende. De har väldigt svårt att göra det, så att säga, ungefär. Mm. Mm. Eller så. De tar fram liksom måttstocken varje gång du säger att liksom, hur stort ska det vara? Va? Då tar de fram en måttstock och talar om att det är 93 mm. Alltså. Medan jag säger att mellan tummen och pekfingret. Så att det är väl de som är svårast, och de har också väldigt svårt att kunna kondensera sitt budskap så att det faktiskt går att återberätta. För att tempot i media idag är ju så högt, och tiden du har på dig för att kunna förklara någonting blir allt kortare och kortare. Det är ju få som har möjlighet att prata så här länge som jag har nu, till exempel.
Ja,
och det är ju, och till exempel, man möter ju ibland personer som säger så här att, tänk att jag höll ett anförande på en timme och jag blev nerklippt till 30 sekunder. Och då säger jag bara, tack och lov att du blev nerklippt till 30 sekunder. Mm. För vem hade orkat lyssna en hel timme?
Men du, hur skulle du säga att svensk journalistik mår idag?
Jag tror de har det jättejobbigt. Alltså det är ju så att vi har ju som publik blivit vana vid att få journalistik men inte betala för den. Och det gör att de ekonomiska förutsättningarna blir ju helt felaktiga idag. Att vi är vana vid att få allting gratis. Och där har ju media själva uppfostrat oss eller gett oss den möjligheten att tycka att det här är bra. Och det där tycker jag är ett bekymmer, att kvalitetsjournalistiken får allt svårare och svårare. För jag tycker nämligen att det är otroligt viktigt att man har en bra journalistik och att man har kunniga reportrar som kan sina fackområden och så. Men idag är det tyvärr det omvända vi ser, att de ska göra allt om allt och kan väldigt lite egentligen. Eller har inte tid att förkovra sig inom olika ämnesområden.
Du, jag tänkte så här, för att låta lyssnarna se eller höra ett proffs in action, så tänkte jag nu kolla om du är okej med det, att du ställer mig inför två scenarier. Där du alltså ställer en för mig oväntad fråga. Jag får agera talesperson från den här då berörda aktören, så får du själv bestämma vem det ska vara. Och efter att jag har gett ett svar då, så får du ge en kort utvärdering om vad jag gjorde rätt och fel då, så att säga.
Mm.
Är du med? Du ser väldigt förväntansfull ut.
Ja, just det. Nej, men du nämnde det innan här, men jag hann faktiskt inte tänka ut något vettigt. Men vi ser så här, att du är en bankdirektör.
Jaha. Mm.
Och så kommer du hit och sen så ställer jag en fråga till dig.
Va, och du är reporter från var?
Ja, någonstans.
Okej, okay. Spelar ingen roll. Du är någon reporter.
Ja, just det. Och då ställer jag en fråga till dig så här. Kan du förstå folk som misstror bankerna och att de är bara elaka, giriga utsugare?
Ja, alltså en sak som är viktigt att placera i det här sammanhanget är ju att vi har ju att anpassa oss till en internationell marknad. Vi har internationella aktörer och vi har många saker att visa hänsyn till som är alldeles för komplicerade för mig att utveckla på de 10 sekunder som du ger mig. Så att jag kan förstå kritiken, och det är viktigt att vi är lyhörda. Men man måste också hålla ett fokus på verksamheten. Det där var ett skitdåligt svar. Jag hör ju det själv.
Nej, men det var lite för långt och luddigt, va? Och så. Hade du kanske varit bankman, så hade du kanske svarat nej, det kan jag inte.
Är du så bank,
för det, för det är nämligen så att den där typen av frågor, det är de alltså ledande, insinuanta och elaka frågorna. Det vill säga de innehåller oftast två delar och de innehåller också ett påstående. Det vill säga, kan du förstå folk som hatar banker för att ni är giriga eller vad det nu var för ting jag frågade om? Och då är det så att väldigt många människor svarar på bara den första delen. Det vill säga, kan du förstå folk som? Alltså, och det är ja eller nej. Mm. Och hur man än svarar på den frågan, om man svarar ja eller nej på den frågan, då sitter man ju ner, då glider man ju ner i det här äckelträsket som man inte vill vara i. Mm. Det vill säga, det är en obehaglig situation. Och så. Och sen kommer då ett påstående att ni är giriga och utsugande och så vidare. Och då lämnar man det bara så. Men ett bra svar på det där skulle kunna vara, för det är viktigt att svaret alltid är, ja, det som är definitionen på en nyhet som journalisterna har. Det vill säga att det ska vara sant, relevant och intressant. Det måste innehålla de här tre delarna. Mm. Det svåraste egentligen i en sån här leverans av ett svar, det är att vara relevant. Och i det här fallet så måste man kunna hantera den där frågan om anklagelsen om att ni är giriga och så vidare. Då måste man kunna hantera den frågan. Och möjligen hoppa över den där delen med att kan du förstå folk som? Nu blir det lite teoretiskt kanske. Men
nej, men vadå?
Men, då är det så att då måste man säga så här, ja, egentligen inte, skulle kunna svaret vara, jag förstår du folk. Nej, egentligen inte, för att bankerna har en väldigt viktig och central roll i samhället för att överhuvudtaget affärer ska kunna fungera, att du ska kunna låna pengar, att du ska kunna använda dina pengar som du inte behöver ha just för tillfället genom att kanske låta banken investera detta i fonder eller i bara sparande. Mm. Så därför har bankerna en väldigt, väldigt central roll i våra liv. Vi kan inte köpa en lägenhet utan att vi har en bra bankkontakt. Och vi kan inte föra över pengar mellan olika personer eller institutioner i samhället. Vi betalar hyra, vi betalar våra räkningar via banken och så vidare.
Ja, nu märker jag, nu händer det, Martin. Att nu får jag känslan som jag tror miljontals talespersoner har känt genom historien. Att det är det där jag skulle ha sagt egentligen. Ja.
Jo, ja. Men så, och det är därför man måste ha träning. Det är därför man måste förstå. Man måste förstå kartan, man måste förstå hur är frågorna konstruerade, hur ska jag kunna leverera på de här frågorna. Det vill säga, är det sant, är det relevant och är det intressant? Det är de tre sakerna man måste hålla på. Och hålla på, va? Sen behöver man inte ge upp helt och hållet, för att väldigt många frågor som vi får, man ger sig oss och säger man bara, jag håller med. Och då sitter man ju fast där.
Ja, man ger upp. Har du en fråga till? Nu har jag ju fått lite trimning här, så nu känner jag mig lite mer igång. Det behöver inte vara något jätteavancerat. Ta bara något. Det är ju kul att...
Du är ett energibolag. Mm. Då är frågan, alltså väldigt många män, väldigt, eller så här, vet jag, vilket är ditt största problem?
Är det frågan som jag, alltså bara jag? Ja.
Mitt största problem. Energiproblem. Ja, du är energibolaget.
Jag är energibolaget.
Ja, jag ställer, vilket är ditt största problem?
Som energibolag?
Ja.
Vårt största problem är att vi inte alltid kan hålla vad vi lovar. Och det är tufft. Vi vill vara driftsäkra. Vi vill kunna hålla våra löften om att man alltid ska kunna lita på oss. Men det finns vissa saker som vi inte kan styra över. Och det finns faktiskt saker som ingen kan styra över. Oavsett vad det är för elbolag man jobbar på. Så att hade jag fått vara anden i flaskan och kunde göra världen lite bättre, så skulle det vara just det.
Hur många nya kunder fick du på det?
Jag blev nog av med ett par kunder i alla fall.
I det läget så skulle jag rekommendera att man faktiskt glider lite. För att det är ju så här att man ska försöka svara på de utmaningar som man har istället. Mm. Alltså att man, vilka är mina största utmaningar istället för problem? För problem, vilket är ert största problem? Det är en ledande fråga på det sättet att den förutsätter att ni har problem utöver det vanliga. Och då är det inte säkert att man behöver spela precis journalisten i händerna på det sättet. Sen kommer ju journalister förstås återkomma till de här andra frågorna, om det så att det är utsläpp eller om det är driftstörningar eller om det är elavbrott eller vad det nu är för någonting. Men i en sån allmän fråga så behöver man inte, tycker jag, bara rada upp sina problem.
Nej.
Jag brukar köra en sån här fråga, om de då svarar på första frågan, så säger jag okej, vilket är ett näst största problem? Vilket är ett tredje största problem? Och sen till slut så säger jag, hur länge tycker du att vi ska prata om era problem? Så att vi är på något sätt tillbaks i skolbänken där vi svarar snällt och lydigt på alla frökens frågor. Och det där är inte riktigt det man håller på med i en intervju med en journalist, utan här handlar det om vems dagordning är det som ska vinna? Är det journalistens dagordning eller är det min dagordning?
Precis. Det är, i den här SVT-dokumentären om Carl Bildt så blev den förre folkpartiledaren, nu får du hjälpa mig, Westerberg, intervjuad om Carl Bildt i just intervjusituationer. Mm. Det har ju skrivits böcker om det här, men ja. Men jag tyckte att Westerberg gjorde ett destillat av all den här vetenskapen. Och han sa det att saken med Carl Bildt, det är att han inte ställer upp alla gånger på journalistens villkor för intervjun.
Ja, det kan stämma. Och jag har sett andra sådana analyser, faktiskt ganska intressanta sådana som har gjorts då man jämför till exempel Håkan Juholt och Carl Bildt. Man har gjort lite sådana undersökningar. Och där alltså Juholt faktiskt går med på saker som inte ens stämmer. Medan Carl Bildt, han sågar alla möjliga slags påståenden och är tillbaka egentligen till liksom, hur menar du? Vad har du läst det någonstans? Mm. Och han vill ha fakta, fakta, fakta. Nu tycker jag, det är ofta som mina kunder och uppdragsgivare diskuterar just Carl Bildt och andra sådana figurer om det är en förebild eller inte. Och det tycker inte jag att det är för de flesta människor. För han är ett så starkt varumärke och om han är skicklig eller inte ligger liksom i betraktarens öga. Mm. Om det är så att man gillar Carl Bildt i allmänhet så tycker man att allt han gör är bra, och ogillar man honom och hans parti så ogillar man även hur han uppträder.
Mm. Vilka frågor tycker du är svårast att försvara? När blir det riktigt svårt i ditt jobb?
Alltså du menar för min del?
Ja.
Alltså att kunna jobba åt kunder som det är lite skumma, eller hur menar du?
Ja, nu blev det där blev ju också. Tack för den. Nej, men det där vet jag, det kommer jag aldrig svara på. Så att vi tar istället.
Jag kan säga så här. Ja, den svåraste situationen för en rådgivare, det är när man märker att kunden inte är sanningsenlig.
Ja.
För att då faller liksom all rådgivning egentligen. Och det händer inte ofta, men det händer ibland. Där att de undviker att ge oss hela bilden. Och då kan man inte ge riktigt bra råd som håller i längden.
Mm. Men då måste ju, om man ska, jag menar, ja, då är det väl en massa sekretessavtal och sådant. Det är i paritet med.
Alltså de behöver inte ha någon, alltså de behöver inte, kunden ska inte, tycker jag inte ska ha sekretess gentemot oss. Eftersom vi har det mot resten av världen. Och det är också därför som det är lite trist att jag inte kan berätta om mina kunder tyvärr.
Nej, jag vet.
Men det är för att rådgivningen ska kunna fungera så bra som möjligt. Det är ju just för att vi talar aldrig om våra kunder. Och är det så att de vill snacka om oss så är det okej. Men vi talar aldrig om våra kunder.
Men Vestander gör ju det. De redovisar ju sina kunder.
Ja, de har valt den linjen och JKL har valt den andra linjen att inte säga det. Och det har funkat bra.
Det är ju lagligt, men är det lämpligt, Mart?
Ja. Ja, det är det faktiskt. För det finns en rad med yrken som har sekretess av just skälet till att skydda sin patient eller sin klient eller vad det nu är för någonting, både advokater och läkare, och även vi då har en sån självpåtagen sekretess. Även journalister har det, alltså i form av källskydd till exempel. Så att det tycker jag är helt okej. Och om man ska kunna ge bra råd så måste vi kunna ha en öppen och bra dialog. Men det är inte säkert att kunden vill det. Det har hänt några gånger att de inte har varit helt sanningsenliga.
Vad gör du då då?
Jag skriver i min svarta anteckningsbok på estniska.
Okay.
De ljuger.
Ja, ja. Just det. Du, nu, när den här intervjun spelas in så är det fredag. Mm. Hur ser helgen ut?
Ja, jag vet
med en djup suck.
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag måste tyvärr, eller jag måste nog jobba lite grann på söndag för att förbereda mig för nästa vecka, som är en ganska kort vecka, som är ganska intensiv ändå.
Mm. Mart Mandi, stort tack för att du ville vara med i programmet.
Tack så mycket.